Nåd vare med oss och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Vi tackar dig, o Jesu Gud, som rinna lät ditt dyra blod. Från Satans makt och arga list har du oss löst, o Jesu Krist. O Jesu, du vår broder kär, du vill oss alltid vara när. I vårt elände hos oss bliv och hjälp oss till ett evigt liv. Amen. Ämnet för den här stunden är alltså ett ord ifrån Jesu mun där han säger: jag är uppståndelsen och livet. Profeten Jesaja lovsjunger i det 25:e kapitlet Herren för hans seger. Herre, du är min Gud, jag vill upphöja dig, jag vill prisa ditt namn för du gör underbara ting. Och bland de underbara ting profeten lovsjunger är också detta: han skall för alltid göra döden om intet. Och på samma tema förkunnar profeten Hosea Herrens under. Han säger: från dödsrikets våld ska jag friköpa dem. Från döden ska jag återlösa dem. Du död, var är dina plågor? Du dödsrike, var är din ödeläggelse? Och när Paulus skriver till de kristna i Korint och undervisar dem om Kristi uppståndelse och de dödas uppståndelse, så brister han ut i en lovsång där han med profeterna tillsammans med dem upphöjer Herren och hans verk. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Men vi har fått Guds heliga lag. Hans vilja har vi fått veta. Och därmed så kommer vi inte heller undan med några ursäkter och kan säga: jag visste inte, det kände jag faktiskt inte till. Och därför så blir vi också som syndare lagda under domen. Herren Gud säger i sin lag: du skall icke. Och där står vi som överträdare, som lagbrytare. Och i och med detta faktum så får också synden en fördömande makt. För syndens lön är döden, säger skriften. Och själva grundorsaken till detta, själva huvudsynden, ursprunget, det går tillbaka till syndafallet. Och jag ska läsa en av de verser som vi också förut har påminnts om under det här påsklägret. Romarbrevet 5:12. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Och längre fram så står det att en endas fall gjorde att döden fick herravälde. I katekesutvecklingen så ställs frågan: varuti innefattas alla syndafallets följder för människan? Och svaret är: alla syndafallets följder för människan innefattas i döden. Och så nämns döden i tre bemärkelser: den lekamliga, den andliga och den eviga. Kroppens död, ja, det talar Jesus, eller Herren Gud, om redan på syndafallets dag där i lustgården, när han till Adam säger bland annat att du ska vända åter till jorden, ty av den har du tagits, jord är du och jord ska du åter bli. Det var döden i den ena bemärkelsen. Och så döden i den andliga bemärkelsen, den talar Paulus om i inledningen till Efesierbrevet, när han talar om hur man levde främmande för Gud. Att man av naturen var vredens barn, döda genom överträdelser och synder, utan hopp och utan Gud i världen. Sådan är den andliga döden. Och så döden i den tredje bemärkelsen, den eviga döden, som Kristus talar om i domsöndagstexten, när han till det som går förlorade säger: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är tillredd åt djävulen och hans änglar. Så blev människorna genom syndafallet trälar under döden och förgängelsen. De vandrar i mörkret, eller som Jesaja säger, de bor i dödsskuggans land. Av fruktan för döden lever de i slaveri hela sitt liv, skriver Hebreerbrevets författare. Och i Romarbrevet talar aposteln Paulus om hur också själva skapelsen har blivit lagd under förgängelsen för syndens skull. Själva marken är förbannad. Törne och tistel frodas där, där människan under förgängelsens slaveri vandrar mot en obeveklig död. Jag går mot döden var jag går, kan aldrig säker vara. För varje timma klockan slår, jag svävar i dödsfara. Ett enda andetag, slut är min levnadsdag, och jag i evigheten står. Jag går mot döden var jag går. Så oerhört dystert. Undra på att skriften kallar den här jorden för Tåredalen. Men varifrån har då Jesaja, Hosea och Paulus fått en sådan förtröstan, ett sådant hopp och en sådan glädje inför döden? Han ska för alltid göra döden om intet. Från dödsrikets våld ska jag friköpa dem, från döden ska jag återlösa dem. Du död, var är dina plågor? Du dödsrike, var är din ödeläggelse? Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Vad finns det för grund för en sådan förtröstan? Är det bara fromma förhoppningar, eller finns det verkligen skäl att uttrycka sig så? Ja, profeterna och apostlarna har fått skåda in i Guds frälsningsråds slut. De har hört honom tala, han om vilken skriften vittnar. Han var död, men han lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. De har lärt känna honom som i vårt ämne härifrån Johannes evangeliets 11 kapitel säger: jag är uppståndelsen och livet. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och på ett annat ställe i Johannes evangeliet säger han: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Så talar livets herre, han som har nycklarna till döden och helvetet. Om sig själv säger han tidigare i Johannes evangeliet: fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min fader. Det är han som är livets och dödens herre. Han ger sitt liv av fri vilja, och han har makt att ta det tillbaka. Han är uppståndelsen och livet. Ja, han är vägen, sanningen och livet. Och därför så kan han om Jairus döda dotter säga att hon sover. Och så täpper han till munnen på alla de som hånskrattar åt honom och ger honom livet, ger dottern livet tillbaka. Det är han som möter sorgetåget utanför Nains stadsport och säger till den sörjande änkan som nyss har fått lämna sin enda son åt döden: gråt inte. Och sedan befaller han döden att vika och säger till den döde: unge man, jag säger dig, stå upp. Och så återvänder den döde till livet. Och det är han som också i det sammanhang där vi har hämtat vårt ämne ifrån befaller den sedan 4 dygn döde Lazarus och säger: Lazarus, kom ut. Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa det till dem: befria honom och låt honom gå. Han blev människa som vi, Herren Jesus Kristus, med ett alldeles särskilt uppdrag. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Hebreerbrevets 2 kapitel. Och så ställdes Kristus under lagen. Och den fullgjorde han in till den minsta bokstav och prick. Och så har han i sitt liv fullbordat lagen. Och så har lagen fått vad den krävde. Och så säger skriften att han blev gjord till synd för oss. Han bar våra synder. Han blev en förbannelse. Han hängdes för syndens skull på korset och led syndens lön som är döden. Och av detta följer sedan det som Petrus säger i sin predikan på pingstdagen. Honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. Varför var det inte möjligt att han skulle behållas av döden? Därför att med sin lag fullbordan och med sitt lidande och sin död har Jesus vridit vapnet ur händerna på döden. Lagen är fullbordad. Inga lagbrott kan läggas Jesus till last. Synden är försonad. Syndaskulden betald. Och så har synden fått sin lön. Och därmed har Jesus besegrat döden. Men nu var det inte någonting som han behövde göra för egen räkning. Utan han gjorde det för vår skull, i vårt ställe, som vår ställföreträdare. Och därför så kan vi med Paulus jublande utbrista: döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Och om detta så predikar vårt ämne så mäktigt om. Dödens ängel hade ju gästat syskonen i Betania, i Martas och Marias hem. Vi vet att de stod Jesus nära. Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. Och så hade Lazarus blivit sjuk och de sände bud på Jesus: Herre, den som du har kär ligger sjuk. Men nu syntes inte Jesus särskilt bekymra sig över det här, utan han stannar ytterligare 2 dagar där han befinner sig och säger att den här sjukdomen betyder inte att allt är slut i och med döden, utan den är till för Guds ära och Guds sons förhärligande. Och nu är det alltid så i Guds rike att himmelens och jordens klockor, de går inte lika. Jesus stund var ännu inte inne, men när hans tid kommer så styr han kosan mot Judén, fast han blir allvarligt avrådd av lärjungarna. De säger att nyss försökte judarna döda dig och nu ska du gå dit igen. Men så säger Jesus: har inte dagen 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte, eftersom han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten snavar därför att ljuset inte finns i honom. Ännu är det dag, säger Jesus. Ännu måste han vandra. Han har ett verk att utföra och han kommer inte att snava och falla. En tid kommer snart, och det påmindes vi ju om igår under långfredagen, när Jesus säger att detta är er stund och mörkrets makt. Men ännu varade dagen. Och så börjar Jesus tala om Lazarus och säger, han sover. Och så går Jesus för att väcka honom. Och lärjungarna missförstår Jesu ord och säger, ja men sover han så då blir det väl bra med honom. Så blir han snart frisk. Och då talar Jesus klarspråk och så säger han, Lazarus är död. Och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att ni inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Och så konstaterar då pessimisten Thomas, han som hade så svårt att tro också efter Kristi uppståndelse, så säger han, ja, låt oss då gå och dö med honom. Men han räknar med det värsta, men han vill ändå inte svika sin mästare. Och så går de till hemmet i Betania, omkring 3 kilometer utanför Jerusalem. Och där har samlats mycket folk för att tillsammans med Marta och Maria sörja och trösta dem i sorgen efter deras bror. Och när de nu får höra att Jesus har kommit, så går Marta ut och förebrår Jesus och säger, Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Varför dröjde du så länge, vill hon säga. Hade du bara skyndat dig så kunde allt ha varit bra. Men så vet hon också att Jesus har en förunderlig makt. Och därför säger hon också, nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber om. Och så säger Jesus, din bror ska uppstå. Och det vet ju Marta. Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Och så får hon som svar på detta, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Det finns en tro på uppståndelsen som inte är knuten till den yttersta dagen. Den som tror på Jesus ska leva om en kroppen dör. För man har övergått från döden till livet. Och därmed så är inte kroppens död den verkliga döden. Det eviga livet har börjat för den som genom tron är förenad med Kristus. Och så går Marta med budet till Maria och säger att mästaren är här och kallar på dig. Och så går Maria ut och hon förebrår Jesus på samma sätt som hennes syster Marta. Och judarna som är där för att dela deras sorg går med. De tror att hon ska gå till graven för att gråta ut där. Men så säger hon till Jesus, Herre, om du hade varit död, varit här skulle min bror inte ha dött. Jesus ser att hon gråter och han ser hur sorgeföljet gråter. Och han blir upprörd i sitt sinne. Och så säger, står det också, att Jesus grät. Varför grät han? Ja, han kunde också dela människornas sorg, vår sorg. Och kanske var det människornas sorg och hjälplöshet inför döden. Människosläktets sorg och nöd som rörde Jesus till tårar. För han kan också gråta med dem som gråter. Och så händer detta förunderliga som ingen ens hade kunnat tänka en tanke om. Jesus vill ha bort stenen som stänger graven. Men Marta avråder, Lazarus är ju död och begraven sedan 4 dygn. Och förruttnelseprocessen har redan satt igång. Allt är ändå för sent. Och så tackar Jesus sin himmelske fader för bönhörelse. Och så kallar livets herre med makt och myndighet den döde Lazarus ut ur graven och åter till livet. Och han kommer ut klädd i den svepning i vilken han begravdes för 4 dagar sedan. Och så bevisar därmed Jesus sanningen i det ord han sade. Jag Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Inte så långt efter denna händelse skulle Jesus själv efter utståndet lidande och efter döden på korset på påskdagens morgon, som vi hoppas få fira imorgon, det skulle han återta sitt liv, lämna sin svepning, gå genom stenen ur den stängda graven till uppståndelse och himmelsfärd. Han uppstod, som vi också påmindes om igår, med samma kropp, men den var förändrad. Han gick genom stängda dörrar, han uppenbarade sig och försvann, och så lämnade han till sist, efter fullbordat uppdrag, den här världen och for till himlen. Så är Kristi uppståndelse och Lazarus uppståndelse ett förebud om de dödas uppståndelse. Den gången när budet går ut över all jorden. En dag ska uppgå för vår syn, må vi det ej förglömma. Då Herren komma skall i skyn all jordens krets att döma. Betänk dig, arme syndaträl. Var vill du din förskräckta själ för Herrens blickar gömma? När domsbasuners stränga ljud vitt över jorden höras, då skola jordens barn till Gud från hav och länder föras. Ja, levande och döda då för Herrens åsyn skola stå, och räkenskap skall göras. Och så skall hans mäktiga kom ut, som en gång kallade Lazarus ut ur graven, nå oss alla till domens eller till livets uppståndelse. Må vi vara väl beredda att möta den dagen. O Jesu, giv när detta sker för din förtjänst och pina, att du i nådens ljus mig ser och undfår bland de dina. Ja, därpå jag ej tvivla skall, ty du har Satan bragt på fall och avtvått synder mina. Herre, du är min Gud. Jag vill upphöja dig, jag vill prisa ditt namn, för du gör underbara ting. Han skall för alltid göra döden om intet. Från dödsrikets våld ska jag friköpa dem. Från döden skall jag återlösa dem. Du död, var är dina plågor? Du dödsrike, var är din ödeläggelse? Amen. O Jesu Kriste, kom dock snart, om det dig så behagar. Jag gläder mig åt tidens fart och mödans flydda dagar. Du med var dag som går, jag vet att du mig till din härlighet allt närmare ledsagar. Amen.